Jag vet inte hur det är för dig. Om du har någonting som du verkligen lever för eller liksom längtar efter. Någonting sådär som du brinner för. Jag tror att de flesta av oss har liksom någonting sånt där som man känner. Ja, men det här är jag beredd att lägga tid på. Det här är jag beredd att lägga pengar på och satsa på. Liksom. Det får kosta lite grann. Det här är viktigt för mig, eller jag tycker om det här. Jag är en sån där som gärna lägger pengar på musikinstrument, får jag säga. Och tycker om att spela och så. Olika sorts instrument. Det tycker jag är kul. Men det finns annat också. Nu ska vi läsa ur Saltaren. Det finns en psalm i Bibeln som är det längsta kapitlet i hela Bibeln. Psalm 119. Och för det som vill ha sidmarkering så har vi sidan 468 i de här biblarna. Den här psalmen, det är en enda lovsång till Guds ord. Till det som Gud vill säga. Och den här psalmen innehåller 176 verser. Det är med god marginal det mesta antalet verser vi har i något kapitel i Bibeln. Och den här psalmen är lite intressant uppbyggd också. Vi ska inte läsa hela den här psalmen, utan jag ska läsa ett stycke från den. Men den är lite intressant uppbyggd för att den är en så kallad alfabetisk psalm. Vilket innebär att den bygger på det hebreiska alfabetet. Så varje ny vers börjar på en ny bokstav i det hela. Börjar med alef som är den första bokstaven. Och så fortsätter det, följer de här bokstäverna. Och det är ju 22 bokstäver i det hebreiska alfabetet. Men då sa jag att det var 176 versar i det här kapitlet. Och då är det så här att för varje bokstav så är det 8 verser. Så varje vers, de första 8 verserna, de börjar varje mening med bokstaven alef. Och sen så kommer 8 verser till och då är det bokstaven bet. Och så fortsätter det så där. Och det som vi ska läsa nu, det är det som står under bokstaven p. Det vill säga, och i de här biblarna som ni har här så är det ju markerat också de här bokstäverna. Så det är vers 129 till och med 136. Och då ska vi läsa. Så här står det på sidan 468. Underbara är dina vittnesbörd. Därför tar min själ dem i akt. När dina ord öppnas ger de ljus och skänker förstånd åt enkla människor. Jag spärrar upp min mun och flämtar, ty jag längtar ivrigt efter dina bud. Vänd dig till mig och var mig nådig så som du gör med dem som älskar ditt namn. Gör mina steg fasta genom ditt tal. Låt ingen synd bli mig övermäktig. Befria mig från människors förtryck. Jag vill hålla fast vid dina befallningar. Låt ditt ansikte lysa över din tjänare och lär mig dina stadgar. Strömmar av tårar rinner från mina ögon därför att man inte tar vara på din undervisning. Tack Jesus för ditt ord. Nu ber jag att du ska öppna ditt ord för oss så att vi förstår vad du vill säga med det här. Amen. Den här texten, den tycker jag uttrycker den här längtan. Som jag var inne på här i början så pratade jag om vi har någonting som vi verkligen brinner för. Han som har skrivit den här, vi vet ju inte vem som har skrivit det, den här psalmen. Men uttrycker en enorm kärlek till Guds ord och en längtan efter att komma nära ordet. Nu det finns en annan liten intressant detalj med den här psalmen, psalm 119. Och det är att det finns 8 olika ord som används för just Guds ord. Och i var och en av de här 8 verserna så används ett av de här åtta orden. Så att det, och som vi såg här nu, så i vers 129 så står det vittnesbörd. Nästa vers står det ord. Och sen i vers 131 så står det dina bud. Och sen i vers 132 är det lite otydligt. Men här har de översatt det så som du gör med de som älskar. Egentligen så skulle man kunna översätta det med ska vi se vad jag har skrivit, beslut ungefär. Och sen, vad har vi nu då? Vart var vi där? Ja, 133, ditt tal. 134, dina befallningar. Och sen 135, dina stadgar. Och sen 136, din undervisning. Så här är fyra eller åtta stycken olika ord som egentligen berör bara det här är Guds ord. Och så är det genom hela den här salmen. Att det är de här åtta orden. Av de här 176 verserna så är det bara fyra verser som inte innehåller något av de här åtta orden. Det är lite intressant tycker jag. Men det är inte någon viktig stor lärdom. Men jag tänker att man brukar säga att kärt barn har många namn. Och så är det med den som har skrivit den här saltarsalmen. Man ser det som att det här Guds ordet, jag säger inte bara Guds ord utan man använder olika ord för att beteckna vad det handlar om Guds ord. Ja, jag tänkte få liksom gå igenom nu bara vers för vers lite grann innan vi ska läsa lite kort några andra bibelord också. 129, där stod det: underbara är dina vittnesbörd, därför tar min själ dem i akt. Så här anges ju liksom orsaken eller bakgrunden till att man vill lyda eller att man vill följa Guds ord. Och det är att de är underbara. Guds ord är underbart. Jag vet inte om ni känner så. Är Guds ord underbart? Ja, en del kanske. Men det tror jag man nog kan säga. Guds ord är någonting fantastiskt. Att vi har. Tänk att vi har tillgång till. Gud har talat. Och vi har tillgång till det. Vi kan läsa vad Gud har sagt. Nästa vers, 130. När dina ord öppnas, ger de ljus och skänker förstånd åt enkla människor. Den här versen påminner lite grann, tänker jag, om en annan känd vers från den här salmen. Nämligen den 105:e salmversen där det står: ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. När ordet öppnas, när vi förstår ordet, då ger det oss ljus och det ger oss också förstånd. Men då kan man ju fundera på hur öppnas ordet då? Hur blir ordet öppet? Eller handlar det om att bara slå upp det? Eller? Jag tänker att Guds ord kan öppnas speciellt. Vi ska bara snabbt titta i Lukas evangeliet kapitel 24 på sidan 772 i de här biblarna. Så står det här precis i slutet av Lukas evangeliet. Och så står det så här i vers 44 och 45. Och det är Jesus som talar. Han sa till dem: detta är vad jag sa till er medan jag ännu var kvar hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Han öppnade deras sinnen så att de förstod. Det där tycker jag, jag skulle vilja att vara med där. Vad hände egentligen? Vad var det som gjorde att de plötsligt förstod? Jesus kunde öppna deras sinnen. Och jag tror att Gud med sin heliga ande också kan öppna våra sinnen. Så att vi kan förstå när vi läser. Ibland kan vi behöva hjälp av andra, någon som förklarar. Ibland kan den helige ande direkt hjälpa oss att förstå. Det kan vara olika gånger. Men Guds ord är i alla fall så att det skänker förstånd och ger ljus åt oss alla människor. Och det åt enkla människor stod det här i psalm 119, vers 130. Så att det är inte bara liksom de smarta och intelligenta människorna som har glädje av Guds ord, utan alla människor har glädje. Till och med jag kan glädja mig åt Guds ord. Och sen nästa vers, 131. Jag spärrar upp min mun och flämtar, ty jag längtar ivrigt efter dina bud. Spärrar upp munnen. Det är lite intressant. Den här bokstaven nu som vi är inne på, det är bokstaven P. Det är just det, den bokstaven är ju också ett ord egentligen och som betyder just mun. Det är ju kanske lite intressant att de har valt att lägga det just här i det här avsnittet. Men jag tänker mig att det är ungefär som någon, när någon längtar efter att få något att dricka eller att få något att äta. Man öppnar munnen och jag vill ha det här nu. Jag längtar efter att få någonting. Och den inställningen kan man uppenbarligen ha till Guds ord också. Någon har sagt så här att man äter sig hungrig och svälter sig mätt när det gäller Guds ord. Ofta kan det vara så, tänker jag, att ju mer man ägnar sig åt att studera och läsa Guds ord, ju mer längtar man efter att göra det. Men när man börjar tänka, nej men jag läser inte så mycket, då brukar det bli tvärtom, att man inte liksom känner att nej men jag behöver inte det, jag klarar mig ganska bra ändå. Så då blir man liksom mätt. Man äter sig hungrig och svälter sig mätt. Ja, något att fundera på. Jag tror att vi behöver äta oss ännu mer hungriga efter Guds ord. Eftersom om Gud talar så är det ju någonting som är viktigt. Nästa vers, 132. Vänd dig till mig och var mig nådig. Så som du gör med de som älskar ditt namn. Vänd dig till mig. Nu blev det som en bön här. Det blir inte så tydligt här som sagt. Att det är inte så tydligt vad är det som handlar om Guds ord här. Men man skulle kunna översätta det ungefär så här. Vänd dig till mig och var mig nådig. I enlighet med ditt beslut för de som älskar ditt namn. Ditt beslut, det är det där beslutet. Men då har man översatt med så som du gör med de som älskar ditt namn. Men det handlar om i alla fall en bön att bli behandlad på det sätt som Gud har sagt att han ska behandla de som älskar honom. Det vill säga med nåd. Om Gud har sagt att han ska behandla alla med nåd, de som älskar honom. Då vill man att, ja men följ det här beslutet Gud med mig också. Jag vill också bli behandlad med nåd. Och nåden den finns för oss alla, det vet vi. Vers 133. Gör mina steg fasta genom ditt tal. Låt ingen synd bli mig övermäktig. Gör mina steg fasta genom ditt tal. Gud kan ju leda oss steg för steg. Det vet vi. Precis som jag läste nyss här i vers 105. Ditt ord är mina fötters lykta och ljus på min stig. Så tänker vi att ordet är en vägledning. Men det är inte bara en vägledning framåt. Utan vi kan också få fasta steg och känna trygghet och stabilitet i vår vandring tillsammans med Gud. Och jag vill hänvisa också till det som Thomas läste här i början, andra Timoteus brevet 3, vers 16 och 17, det är på sidan 884. Där står det så här: hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet. För att Guds människan ska bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Guds ord ger oss liksom stabilitet. Den ger oss undervisning, det ger oss det vi behöver. Och därför så kan vi stå fasta. Vers 134. Befria mig från människors förtryck. Jag vill hålla fast vid dina befallningar. Befria mig från människors förtryck. Jag tänker på Israels folk som var slavar i Egypten. De ville gå ut i öknen och fira gudstjänst till Guds ära. Men de fick inte det. De kunde inte göra det, för de var slavar. Men de blev befriade. På samma sätt så kan vi bli befriade om vi nu... Vi är ju ganska fria här i vårt land att få fira Guds tjänst och leva efter Guds vilja. Så vi kanske inte lever så mycket under det förtrycket här. Även om det kanske ibland verkar som att vi närmar oss mer och mer det. Jag vet inte. Ja. Men det handlar ju inte om... Det här handlar ju inte om att man ska bli fri från förtryck så att man kan göra vad man vill. Utan det handlar om att han vill hålla fast vid Guds befallningar. Vers 135. Låt ditt ansikte lysa över din tjänare och lär mig dina stadgar. Låt ditt ansikte lysa över mig. Det låter lite grann som den här aronitiska välsignelsen. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig, ber vi. Eller anser vi i välsignelsen. Och det finns en annan, alltså i den 132 versen så läste vi: vänd dig till mig och var mig nådig. Det är också en liksom en liten antydan på den här aronitiska välsignelsen. Men i alla fall, i Uppenbarelseboken, då står det i sista kapitlet, vi ska inte slå upp det nu, men där står det att Herren Gud ska lysa över dem. När vi samlade tillsammans med Gud i den himmelska boningen, då kommer vi inte behöva någon sol längre, utan då ska Herren Gud lysa. Och det blir liksom ett tecken på Guds närvaro. Och det är ju det som jag tänker att det här handlar om också. Guds närvaro och Guds välsignelse. Låt ditt ansikte lysa över din tjänare. Nu blir också den här inställningen att ja, men vi är faktiskt Guds tjänare. Vi är inte Guds jämlika på något sätt, utan vi är Guds tjänare. Vi kan tjäna honom. Och lär mig dina stadgar. Det är också det som man längtar efter. Vers 136, slutligen då. Strömmar av tårar rinner från mina ögon därför att man inte tar vara på din undervisning. Och här kan man ju se hos psalmisten, han som har skrivit den här psalmen, en nöd över att människor faktiskt väljer att inte lyssna på Guds ord. Och det kanske vi också skulle behöva nöd för människor som inte har tagit till sig Guds ord ännu i sina liv. Första versen här i det här stycket sa: underbara är dina vittnesbörd, därför tar min själ dem i akt. Och det visar ju på den här liksom kärleken till Guds ordet. Och sista versen här uttryckte frustrationen över att inte alla känner den här kärleken. Att många väljer bort Guds ordet. Så sammanfattningsvis, när det gäller det här avsnittet nu i Saltaren, så tycker jag man kan säga att författaren uttrycker för det första en kärlek. En kärlek till Guds ordet. Och när han skriver om ordet det här, så tror jag i första hand egentligen att det handlar om Moseböckerna. För det var ju de som de hade då. De hade ju inte hela Bibeln när han skrev den här psalmen. Men jag tror att det gäller för oss, så gäller hela Bibeln så att säga. En kärlek till Guds ord uttrycker den här författaren. Och säger att de är underbara. Och för det andra så tycker jag att han uttrycker en längtan efter att komma ännu närmare Få mer utav Guds ord, få mer utav Guds tilltal, få mer av att kunna förstå och få mer av att kunna leva efter det här ordet. För att kunna följa Guds vilja. En person som jag tycker uttrycker, visar på det här samma inställning, det är Esra. Esras bok har vi lite innan här. I det sjunde kapitlet ska vi läsa en vers. Det står på sidan 379. Då står det om Esra så här. Till Esra hade vänt sitt hjärta till att studera Herrens lag och leva efter den och att lära ut lag och rätt i Israel. Tre saker stod det om Esra. Han hade vänt sitt hjärta, eller som han hade som inställning, att studera Herrens lag, Herrens ord. Och för andra, att leva efter det. Det är en sak att studera. Man kan studera teologi på universiteten, rent vetenskapligt. Det är en sak att studera Guds ord, men det är en annan sak att leva efter det också. Och det är jätteviktigt att man har båda bitarna, tänker jag. Men det som var också för hans del, det var det tredje, att lära ut till andra, till Israels folk. Han hade den kallelsen. Jag vet inte hur det är här. Det kanske finns någon här som också bär på den här kallelsen. Att ägna mer tid åt Guds ord. Leva efter det och lära ut vidare. Jag tänker också på en annan person i Nya Testamentet. Lukas 10. Det är på sidan 754. Lukas 10. Vers 38-42. Här står om Marta och Maria. En ganska väl känd text, tror jag man kan säga. Så står det så här, vers 38. Medan de var på väg gick Jesus in i en by där en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var helt upptagen med allt som skulle ställas i ordning. Hon gick fram och sa, Herre, bryr du dig inte om att din syster har lämnat mig ensam att sköta allting? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne, Marta, Marta, du gör dig bekymrad och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Maria hade också någon sån här längtan efter att få höra Guds ord. Och hon hade lite grann åtminstone förstått vem Jesus var, tänker jag. Hebreerbrevet. Jag närmar mig slutet. Ha förtröstan. Jag ska inte hålla på hela dagen här. Ja. Okej. Okay. Hebreerbrevet. Som vi har i våra biblar någonstans. Första kapitlet här, det är på sidan 888. Jag tänkte läsa de tre första verserna där. Så står det så här. Hebreerbrevet 1 och 1 till och med 3. Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Så Gud talade på många olika sätt i Gamla testamentet. Och det har vi bevarat. Men, säger Hebreerbrevets författare här, att nu har han också talat genom Jesus. Så Jesus är också, och det kan vi ju läsa vad Jesus har sagt, kan vi läsa i evangelierna i Nya testamentet. Men ytterligare en sista text Det är Johannes evangeliet jag vill avsluta med. Johannes evangeliet, första kapitel. Där har vi den så kallade Johannesprologen, de första 18 verserna. Men jag ska inte läsa allt det där. Sidan 772. Där står det de första, återigen, står de första tre verserna i det första kapitlet. Johannes. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till och utan honom har inget blivit till som är till. Och så sen i 14 versen. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Så nu har vi ju läst i Saltartexten här om ordet, Guds ord. Och som jag sa tidigare så tror jag att det i första hand då ska tolkas som att det handlar om Moseböckerna, lagen, Toran som det heter på hebreiska. Men nu står det att Jesus var ordet. Jag menar inte att Jesus är Moseböckerna, det hoppas ni förstår. Men Jesus är också Guds ord till oss. Och jag tror att på samma sätt som psalmisten nu uttryckte den här kärleken till Guds ordet och längtan efter mer av det, så kan vi känna den längtan både till Guds ord som skrift, men också till Jesus som vår Herre. Så att vi både kan studera det och vi kan leva efter Guds ord. Vi kan leva i gemenskap med Jesus rent av. Precis som det står i Hebreerbrevet, att han hade renat, gjort synda rening så att säga. Så därför så har vi möjlighet var och en att komma till Jesus och komma till Gud och få den här nära gemenskapen. Så läs Guds ord, men gör det med Jesus för ögonen eller i hjärtat. Jesus, jag tackar dig för att vi får läsa ditt ord. Vi får läsa om dig. Vi får läsa vad det du har sagt. Vi får läsa Guds ord i våra biblar. Jag tackar dig, Herre, för att vi har fått den möjligheten. Att vi fritt får läsa ditt ord, studera det och leva efter det, Herre. Jag ber att du ska hjälpa oss och ge oss en längtan. Fylla oss med din helige ande så att vi får den här längtan efter mer av ditt ord. Och hjälp oss att också få öppna sinnen så att vi kan förstå. Att vi kan hjälpa varandra att förstå ditt ord, Herre. Så att vi lever i enlighet med din vilja. Att vi inte lever efter samhällets normer i första hand, utan att vi i första hand lever efter dina normer, Herre. Det som du vill att vi ska göra. Ge oss mod att göra det, Herre. Och stå raka för ditt ord, Herre. Och ge oss också mer kärlek. Både till ditt ord, till dig och till varandra och till våra medmänniskor, Herre. Jag ber att du ska välsigna den här församlingen, Herre. Välsigna var och en som är här. Kom i din heliga ande, Herre. Jag ber att du ska vara närvarande, Herre. Med din ande. Att du ska utrusta människor, Herre. Att fler och fler ska få en längtan efter dig och ditt ord, Herre Jesus. Amen.